man säger att man inte ska döma boken efter omslaget eller hunden efter håret. Men är det inte exakt det man gjorde när man valde spel som liten? I det här avsnittet av Par i pixlar så ska vi diskutera just våra favoritomslag till den hyllade Nintendo 8-bitars. Eller hur, Robin? Det är exakt det vi ska göra.
Det är precis vad vi ska göra. Och man vet ju själv att alltså, back in the day så valde man ju faktiskt ofta spel efter omslaget.
Ja, för att själva gameplay på de äldre spelen motsvarade oftast inte det man fick på omslaget.
Nej, vi ska gå igenom det och vi märker att så är det väldigt ofta att det stämmer inte riktigt överens med omslaget.
Och det var man ju medveten om, så därför valde man ju det snyggaste spelet.
Ja, men jag tänkte fråga, hur är läget?
Det är bra. Mm. Jag är lite trött.
Som alltid,
men vi sitter här med kaffe och...
Vi är den trötta podden.
Ja, det är så. Men vi kommer just från en familjemiddag med 100 barn och skrik och tjut. Och så nu har vi precis landat i det här lugnet.
Mm. Och vi har haft den här Frozen-låten på 20 000 decibel för att tillfredsställa alla barn på plats.
Alla barn kan den utan till och vi också. Ja. Alla föräldrar.
Precis. Ja. Så att, den låten vill jag inte höra mer för resten av mitt liv just nu, känner jag.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag har en liten öl här och jag har en liten kaffe. Så att vi ska nog klara av det här avsnittet ganska bra.
Det tror jag också.
Avsnitt 27.
27?
Shit, ja. Snart är vi börjar närma oss 50. Eller har du 30, avsnitt 30 kris?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Inte riktigt.
Skönt. Men innan vi börjar prata om NES-omslag så har vi faktiskt, vi har ju spelat lite annat den här senaste tiden också.
Ja, det har vi faktiskt gjort.
Och till slut efter typ 8 års väntan så har jag fått äntligen prova Final Fantasy 15.
Ja, du är ju helt lyrisk. Berätta vad du tycker om det spelet.
Ja, alltså Final Fantasy 15, vi har ju spelat det här demot då, Episode The Sky, som man fick när man köpte en Day One Edition på Final Fantasy Type Zero HD. Och man möts direkt av en liten cutscene och sen en öppen region. Och,
en snygg cutscene.
Ja, väldigt snygg cutscene.
Riktigt snygg cutscene.
Ja, och alltså, jag vet inte vart jag ska börja riktigt egentligen.
Vi börjar därifrån. Jag tycker att cutscenen var skitsnygg. Kameravinklarna var speciella. Mm. Kameran liksom cirkulerar runt i ett tält där de här 4 personerna befinner sig.
Mm.
Och man får liksom redan från början en ganska klar bild av vilka de här personerna är. Mm. Vi har en som är lite comic relief. En blond, rolig och lite sprallig kille. Sen har vi ett muskelpaket. Vi har även en smart kille med glasögon, stereotyp, lite sådär. Och sen har vi då huvudpersonen då som är den här melankoliska, lite mörka, djupa personen som då är en prins, Noctis.
Ja. Man är ju på väg, man är ju på en roadtrip någonstans och ens bil går ju sönder. Så att man beslutar sig för att slå läger och sen på morgonen därpå ge sig ut och försöka hitta och besegra en behemoth som har ställt till det i trakten där. Så att vi ska då besegra den här behemothen och sälja dens horn.
För att få pengar till att reparera bilen.
Ja, precis. We're well short of the amount due, I'm afraid. We need to think bigger, like behemoth big. Hunting down its horns could get us the money if it doesn't get us killed. Wouldn't worry. We're as good as dead without the car anyway. Might already be a lost cause. Hey, if Cindy says she can fix it, that's good enough for me. And since she's gone to all the trouble of servicing it nearby, we need only concern ourselves with one thing and one thing alone. The money. Simple enough. We hawk whatever we hunt till we come up with the cash, then fetch the car. Det första som slår en är ju, man får ju en liten combat tutorial i början där. Och man märker att stridssystemet är ju... Det som vi möttes av i den senaste, nu räknar inte jag med 14, Final Fantasy 14, nu tänker jag på Final Fantasy 13. Det här är någonting helt annorlunda när det kommer till stridssystem. Det är ju ett realtidsstridssystem som känns besläktat med Kingdom Hearts faktiskt. Just det här med att du ska lära dig att parera, dodga och hitta
fiendens eller bossens då Achilles häl och utnyttjar den.
Vi är ju närmare, jag vill inte säga det här, men vi är ju närmare ett hack and slash än det här gamla old school japanska turbaserade stridssystemet.
Ja, så är det ju absolut. Det är absolut. Det.
Man har ju, man kan ju liksom targeta en fiende och slunga sig mot fienden och spamma en knapp för att döda den. Men det finns ju strategier, givetvis. Man kan använda sig av olika vapen, man kan använda sig av olika alltså fighting-tekniker etc. etc.
Det där svärdet man använder, alltså det är ju ett svärd som kan, som, det kallas väl för The Phantom Blade. Det är alltså ett svärd som består av typ alltså den bara dyker upp i hans hand liksom, och sen försvinner den lika snabbt igen. Och den kan ju ändra form. Den kan ju skifta till ett tvåhandssvärd eller till en lans eller till ett spjut eller ett vanligt svärd. Och det ser så jäkla snyggt ut när man i striden, när den bara byter skepnad liksom. Och det är så här, direkt så bara shit, det här är coolt.
Ja, men det är häftigt. När det gäller olika abilities eller så är det ju inte som i ett vanligt spel där du har en lista på olika saker du kan göra, alltså på det sättet.
Utan
här får du välja vilken slags attack du ska göra. Du har ju en basattack, en grundattack så att säga, där du kan hålla in knappen och så gör då Noctis en serie olika manöver liksom. Men du kan även välja lite andra, lite speciella attacker. En som fokuserar på att få mer hälsa till dig själv, som kanske inte gör så mycket skada. Samtidigt som det finns någon som flyger upp, som heter Dragoon.
High jump.
Nej, den heter Dragoon.
Dragon Lance. Från som en liten...
Den heter inte Dragon Lance.
Nej, men det är samma attack som Kain,
som Freya
och Kain använde, ja, i den tidigare spelen, ja.
För de är ju... Vad kallas deras...
Dragoon,
ja. Ja, just det. Så det är lite roligt att de har liksom implementerat old school Final Fantasy-klasser. Och i de här olika attackerna så kan du även välja vilket slags vapen som han ska använda när han utför de här attackerna.
Precis.
Typ.
Jo, stridssystemet är någonting som jag känner att det här är som vi sa, typ någon form av beta. Och jag känner att innan det här spelet släpps, när det nu gör det, så känner jag att det finns lite saker de måste jobba på. De måste tydliggöra, i alla fall för mig, hur target-systemet funkar. För att just nu känns det bara som att den här target-markeringen bara flyger runt liksom. Och ibland är den på den fienden som är närmast dig, ibland är den på den som är rakt framför dig. Det finns liksom ingen bestämd regel för hur det där funkar riktigt.
Jag tror att target-systemet fungerar som så att den tar den som är närmast dig. Men det är inte alltid det man vill.
Den kan ju vara, den närmsta fienden kan ju vara bakom det också. Så att
det är lite svårt. Det blir väldigt så här happigt och man flyger lite överallt liksom. Men,
och det blir jobbigt också när kameran är så pass nära huvudkaraktären som den faktiskt är. Det blir väldigt så här, det kan bli lite förvirrande när du liksom är omringad av typ 30 fiender. Det blir så här, shit, vad är det jag gör ens?
En intressant detalj är ju att från början skulle ju inte kameran vara så pass nära som den var. Om man studerar de gamla trailerna och gamla videos över gameplay så ser man ju att Noctis är ju mycket, mycket längre in i bilden än vad han är nu. Och det här är ju en kritik som Square Enix har fått motta efter den här demon.
Det känns som att de kommer fixa till det i alla fall. Det är många som har sagt det.
Men förutom att det är lite svårt att förstå sig på target-systemet, så är det ett härligt spel. Det är jättemysiga miljöer. Det är fin musik och jag känner liksom att den här karaktärsutvecklingen som finns och relationen mellan karaktärerna, det är viktigt. Och jag kommer nog spela spelet på engelska. Det känns som att de skämten och det sättet som de säger sakerna på, det känns mer, jag kan relatera mer till den engelska översättningen.
Om jag ska typ så här försöka någonstans att sammanfatta mina intryck av de här drygt 4-5 timmarna jag fick spendera i Duskai-regionen i Final Fantasy 15, så är det att jag är helt förälskad. Jag vill ha det här spelet nu. Jag känner så här att den här känslan av att de har gjort det lite mer öppet som de tidigare spelen, det är så här, för mig är det helt så här, alltså jag har inte känt så här sen typ Final Fantasy 9 att oh shit, jag får gå vart jag vill nu och utforska.
För att, du har inte spelat WoW eller Skyrim.
Nej,
så det här
vet,
är liksom en känsla som jag är ganska bekant med.
Ja, men jag har ju spelat öppna spel tidigare och det känns liksom öppet till den graden att jag inte blir så här
överväldigad
av storheten, utan det är en region. Jag kan trilla runt, jag kan liksom kuta runt här och det känns lagom stort för mig och det är det jag gillar. Och jag älskar liksom den här kemin som finns mellan de fyra huvudkaraktärerna. För att när man då springer över fälten där, då kan de börja kasta kommentarer till varandra och prata om allt möjligt. Och jag bara känner så här att jag kommer njuta av att hänga med de här fyra killarna i många, många timmar. Jag kommer verkligen tycka det är kul.
Jag saknar en ordentlig meny. Jag skulle gärna vilja att man utarbetar en bättre meny där man kan liksom se status över karaktärerna, se vilka föremål man har, vilka quests man har. Nu, enda sättet att se vilka quests eller då uppdrag som du har, enda sättet att göra det är att gå via kartan och liksom markera och du måste göra på ett visst sätt för att se dina uppdrag. Jag skulle gärna vilja ha det mer enkelt, alltså att du har en stor grundmeny. Mm. Där du kan se allting liksom.
Jag tror att det är en sån här grej som kommer finnas i det färdiga spelet sen.
Det tror jag också.
För vi får ju som sagt också som att, en annan sak som jag tänkte på också som kan vara lite irriterande, det är att jag är inte så kräsen när det kommer till bilduppdatering och sånt. Men alltså den droppar rätt så lågt. Det blir rätt så några frames per sekund när det händer mycket på skärmen. Det blir liksom sekt och lite laggigt. Men samtidigt, jag vet att det är någonting som inte kommer finnas i den färdiga versionen av spelet och jag liksom ignorerar det och det är liksom inte så pass störande för mig. Jag är liksom inte så kräsen. Men som jag sa, det var länge sedan jag kände ett sånt här sug tillbaka till serien. Och om Final Fantasy 15, om inte Square Enix fuckar upp det här nu, så kommer vi kanske förhoppningsvis att se ett Final Fantasy i världsklass för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och jag är så jävla hypad att jag vet inte vart det ska ta vägen. Jag älskar det här. Jag älskar det så mycket.
Jag tror att risken är ganska stor för att de flesta fansen förväntar sig mästerverk. De förväntar sig mirakel av de här gubbarna på Square Enix. Och det är ju egentligen inte rätt, för att man har ju vuxit upp med Final Fantasy 7, Final Fantasy 8. Man har ju en viss bild av hur ett Final Fantasy-spel ska te sig. Och man har ju faktiskt nostalgi glasögonen på sig.
Jo, men det är man har ju bra det. Jag har inte det. Jag har inte det här.
Det är bra spel, det är inte det jag säger. Det är världens bästa spel. Men de är
vilket
gjorda
då menar du?
Ja, med Final Fantasy-serien. Syftar jag på 7:an. Mm. Men det är liksom en serie och det är spel som är skapade på en annan konsol. Man måste ju förstå att allting utvecklas ju, även sättet som man gör spel på och hur man spelar spel.
Ja,
spel är inte turbaserade rollspel som det var då. Det är inte samma sak.
Nej.
Så jag tror att man kan inte förvänta sig ett Final Fantasy 7.
Nej, absolut inte.
Det går inte.
Nej.
Det här är en helt ny sak. Square Enix vill ju liksom göra någonting nytt för första gången på väldigt länge. Mm. Och det som är nytt nu, det som är liksom hett i spelvärlden, det är ju det här öppna världen.
Mm.
Så hittills så känns det som att de har någonting på gång liksom, som det här, att det här kan bli riktigt bra.
När det här spelet släpps vet vi inte. Men jag kan säga redan nu att jag tror att det är seriens messias.
Ja, den återuppståndne.
Ja, jag tror faktiskt det. Och när det släpps så kommer ni kunna höra om det i Paripixlar, såklart. Sen om det blir om 2 år eller om det blir om ett halvår, det vet vi inte liksom.
Nej.
Nej.
Jag har spelat något annat också.
Okej.
Okay. Jag har inte spelat Mass Effect 3, som jag egentligen borde.
Nej.
Alltså jag har liksom glidit bort lite, för att jag känner att jag känner mig så låst. Jag Jaha. Känner att jag inte kan utforska, jag kan inte göra det jag vill i Mass Effect 3, för jag är så rädd att jag ska sabba någon koloni.
Jaha,
eller,
ja.
Alltså jag är så beroende av att jag måste ta rätt planet eller rätt uppdrag prioritera
så,
rätt.
Så att du inte missar någonting, nej precis.
Ja, precis. Alltså jag är ju lite OCD. Jag vill att allting ska bli rätt liksom.
Du är OCD-ernas okrönta drottning.
Ja.
När det kommer till spelande och sånt.
Ja.
Du gillar att så här, samla mynt i Mario liksom.
Ja, det är därför saker. Jag inte gillar Sonic.
Nej, just det. Du kan
för
inte
att
ju...
där samlar du inte alla mynt. Och det är så nej, här, det. Wow, det kliar i fingrarna
ringar.
På mig.
Ringar.
Mm. Sorry. Nej, men jag har faktiskt tagit mig i kragen och spelat WoW också.
Ja, just det.
Senaste... En gång har jag gjort det. Jag har ju haft installerat Warlords of Draenor. Har jag haft installerat sen i november. När kom det? Jag tror det är oktober, november någon gång. Förra året. I vilket fall som helst så har det varit installerat på vår dator väldigt länge. Och jag har inte fått tummen ur att spela det här spelet. Nu har jag gjort det och jag har inte spelat så jättelänge. Jag har kanske spelat någon timme, så jag är fortfarande liksom inne i det här förstadiet när allting känns skriptat och ja, du har inte så mycket val än att döda de här 10 grisarna och göra det här och det här. Det är repetitivt som bara den och jag känner mig inte dragen till det alls.
Nej.
Eller alltså det, jag ljuger när jag säger det också, för att det är repetitivt. Jag har gjort det här hur många gånger som helst.
Mm.
Jag har räddat 6 stycken slavar. Jag har förstört 3 stycken statyer. Och jag har dödat så och så många fiender. Det är alltid de 3 typerna av quests.
Mm. Mm.
Men det är ju någonting tillfredsställande att göra ett lätt quest och liksom gå upp i level.
Mm.
Det är ja, ju det. Så ja, det är lite tråkigt att göra samma sak om och om igen. Men jag vill ju spela. Jag vill ju liksom göra det här för att jag vet att det finns mer och jag får se mig själv utvecklas. Och det är det som WoW gör. Det är liksom simpelt och man dras till det.
Var det ju med den här expansionen nu som de hotade upp grafiken också?
Ja, precis.
Hur känns det då?
Men alltså, jag lägger inte märke till det så mycket. Alltså, jag märker ju att de har ändrat på alla liksom cinematics och det är så skriptade små filmsnuttar när du spelar.
Okay.
Liksom. Och en annan sak som jag lade märke till att när de har då små smillsmuttar,
filmsnuttar.
Filmsnuttar. Mm. När du till exempel kommer till en fiende, då introducerar de den fienden.
Okay.
Inte bara att man liksom ser honom på håll, han skriker någonting coolt och sen är fighten igång, utan du ser honom på håll, kameran liksom rullar snabbt fram mot den här personen och hans namn dyker upp i guld under honom.
Mm-hmm. Jag tänker på så här Pokémon typ.
Ja, men typ, det är nästan så att de skulle ha en så här stillbild av honom så här. Mm. Så står det under vad han heter så här.
A wild Lich King appears.
Mm. Ja, typ faktiskt.
Ja.
Haha, funny.
Ja.
I mean, lite så är det. Så jag vet inte varför hela grejen är, varför de gör så. Men ja, jag får se.
Det blir dramatiskt om inte annat.
Ja, men det är som att de liksom försöker lära en liksom att vad storyn handlar om.
Ja, okay.
För att man ska komma in i det. Aha, mm. Han var den där killen
liksom. Ja, då förstår jag. Du får väl återkomma om
ja, helt klart, jag kommer ju inte släppa WoW än.
Nej, precis, det vet
någonsin.
Vi. Det vet vi. Jo, vi skulle ju prata NES-omslag och det ska vi göra alldeles strax, men jag tycker att vi lyssnar på en låt först och jag tänkte faktiskt att vi kör den här låten ifrån Final Fantasy 15 då, när det blir natt och så kommer de här hemska små trollen fram och vill bråka med dig och då kommer den här coola battle-teamen som verkligen osar Final Fantasy.
Jag måste bara säga en sak.
Mm.
Det här är ett spel där natt verkligen är natt.
Natt är natt.
Det är jättemörkt. Mm. Och du springer runt med din ficklampa och blir angripen av de här äckliga små trollen eller goblins.
Mm.
Mm.
Jag vet inte vad låten heter, men vi kör.
Här kommer den.
Mm. We'll be right back. Ja, nu sitter vi här i alla fall och vi har en hel del massa små fodral här. Gamla NES-spel. Och det är både kompletta och det är bara enstaka spel. Men vi ska ju framförallt prata om liksom artworken. För att det som vi sa tidigare här, att jag köpte ju oftast mina Nintendo-spel och Super Nintendo-spel baserat väldigt mycket på hur de såg ut liksom. Så nu har vi plockat ut i våran samling här några som vi tycker sticker ut, några som är riktigt fula, några som är riktigt snygga och några som bara är så här rent jävla skitkonstiga.
Ja, ett big what the fuck.
Det är som sagt många som vi inte kommer att ta upp, för att vi tänkte så här, vi tar utav de spelen vi har i hyllan. Det blir lättare för vi tänker liksom försöka beskriva lite också för er som lyssnar hur de här bilderna ser ut. Och vi tänkte också att på Videospelsklubbens hemsida att vi lägger upp liksom länkar där ni, eller bilderna själva, så ni kan se hur de ser ut. Det
blir på svårt. Något sätt ska vi visa de spelen som vi pratar om.
För det blir svårt, som att det här är liksom radio och vi ska försöka beskriva hur en bild ser ut. Men jag tror också att ni som lyssnar, jag tror att de flesta av er har en ganska bra koll på hur många av de här gamla NES-spelen faktiskt ser ut. Så att ni får försöka måla upp bilden i ert eget huvud. liksom. Men alla vet ju till exempel hur Castlevania-omslaget ser ut. Liksom. Det är bara att vi ska försöka beskriva lite vad vi ser och vad vi tycker och tänker och känner kring de här, annars i många fall jävligt häftiga bilderna.
Ja, men vi vill ju liksom betona vikten av ett alltså välstuderat omslag.
Precis.
Det betyder ju så mycket på den tiden.
Ja.
Nu för tiden kan ju ett omslag, det är klart det spelar roll, men nu för tiden så går man ju faktiskt bara på gameplay.
Ja, det man ser på YouTube och det,
ja,
man läser,
precis,
på IGN.
Typ. Oftast är ju liksom omslaget, det är ju equal med det du faktiskt får.
Mm.
På den här tiden, men ta gamla Atari-spel, vad var det? Det är fyrkanter, liksom. Det är bara små streck.
Mm.
Omslaget gav ju dig grunden, gav dig ritningarna till hur du skulle fantasera upp den här historien.
Precis, precis.
Alla de här omslagen berättar ju en historia. Var de tillräckligt bra, då spelade det ingen roll att gameplay kanske sög, för att de berättade en tillräckligt stark historia för att du skulle liksom kunna fantisera ihop resten. Det var ju lite så.
Ja, ja, absolut, absolut.
Och vissa av de här omslagen är ju helt bizarra, helt sjuka.
Ja.
Och ja, jag tycker vi sätter igång på en gång.
Ja, vill du börja och prata om något här som vi som
ja,
vi
ja, jag har ett spel i åtanke som jag vet inte om alla känner till det här spelet, men jag tycker att omslaget är helt sjukt. Jag tycker det är väldigt snyggt, men det är på snudden till vulgärt.
Mm.
Det är ett spel som heter B-52. Det släpptes 1992. Och just den här utgåvan då, det är den amerikanska. jag vet inte om japanska och europeiska ser likadan ut. Men den vi äger är i alla fall amerikansk.
Den där släpptes nog bara i USA.
Så kanske det var.
Jag tror det. Det är Codemasters som har gjort det där faktiskt.
Ja, precis. Man ser på en gång att det här omslaget är annorlunda. Det är alltså en... Det är typ ett överviktigt bi som ser helt grov och vulgär ut i ansiktet. Han har en ryggsäck där det står honey på och han blir jagad och flyr ifrån läskiga grodor och typ fiskar med huggtänder.
Mm. Ja, det är ett jävligt märkligt omslag alltså.
Väldigt. Det ser ut som det skulle kunna vara en teckning i den här serietidningen Bizarro, eller kommer du ihåg den?
Ja, eller Python typ. Tänka på den här gamla snusk.
Ja, precis. Man märker ju att det här är liksom, det här är inget vanligt omslag som lämpar sig. Det här är liksom inte Kirby.
Nej,
det är
inte
gulligt. Liksom, utan det här är grova färger. De har väldigt grova ansiktsuttryck. Och det jag gillar med den här är också att det är liksom det är stor detaljrikedom.
Mm.
Och om du tittar i kartongen så har de stansat ut stjärnor.
Det är lite så här Zelda-tänket där med att man skulle göra ett hål i förpackningen.
Ja, precis.
Av någon konstig anledning.
Det ser man ju inte så ofta.
Nej.
Så jag tycker det här är jätteroligt. Och tittar man på baksidan så är det även olika karaktärer som har... Ja, men de är allt annat än så här barnvänliga.
Mm.
Alltså, de är väldigt speciella. De har vapen och de har tuffa frisyrer och de har... häftiga namn som man ser på baksidan. Så det här är verkligen ett roligt omslag.
Jag tror att det här är ett ganska sällsynt spel, för jag har typ aldrig sprungit på det. Vi har det inplastat här, så jag har inte ens provat det. Och jag har ingen aning om alltså, vad det är för någonting.
Var fick du det någonstans?
Jag fick det när jag köpte den här stora samlingen av min storebrorsa. Då fick jag massa inplastade NES-spel bland annat. Och det här var ett av dem. Så att, vi får väl kolla upp på YouTube liksom, vad det här är för någonting. Och sen...
Ja, men det här är definitivt ett spel vars omslag vi kommer länka på något sätt till er lyssnare. För det här är så roligt. Jag tycker det är jättehäftigt.
Ja, det är märkligt. Alltså B-52, är inte det typ en vad ska man säga, en liten homage till det här? Var inte det en jävla bombplan någonting i USA som hette B-52 eller någonting?
Jag vet inte.
Under typ andra världskriget eller något? Jag vet inte. Men det här är i alla fall BEE-52. Och jag får med att den här, det var ett flygplan eller en bomb som hette, den hette bara 1B och sen 52. Men det är så här ordlek. Så.
Mm-hmm.
Ja. Man får en free color poster inside, står det i alla fall. Så att, ja. Och vill vi öppna det här spelet så kan vi ju sätta upp den. Ja, jag vet inte. Ja, det var i alla fall det omslaget. Ska du ta till där? Du håller det till handen där.
Ja,
en klassiker.
Precis. Det här är verkligen en klassiker. Jag har valt Chippendale Rescue Rangers.
Räddningspatrullen.
Precis, det är ett spel som släpptes 1990 och det här skriker ju liksom Disney artwork.
Ja.
Och många av Disneys spel som släpptes till Nintendo, de hade ju den här klassiska Disney auran. Framsidan eller omslaget visar ju vad du får i spelet. Och det tycker jag är intressant, för det vi sa innan, det var ju att många av omslagen berättade ju en saga liksom, som alltså omslagen var ju oftast bättre än vad du fick i gameplay.
Ja, precis.
Men det här omslaget, den visar vad du får i gameplay.
Ja.
Här ser du då de här två, Piff och Puff, som hänger någon form av elstolpe och de kastar stora tomater på mekaniska hundar. Och det är ju det du gör i spelet. Och jag tycker den är så snygg. Jag gillar liksom perspektivet. Det är lite fågelperspektiv. Du är uppifrån och ser ner liksom. Och det ser ju roligt ut. Det ser lockande ut.
Mm.
Så jag tycker att den här är jättesnygg.
Alltså Disney-spelen på den här tiden, de höll en jävligt hög standard. Och det var ju bara alltså, på omslaget att sätta på alltså, en typ serieruta ifrån typ en ja, men Kalle Anka eller Mickey Mouse och någonting.
Precis.
Man visste att man skulle få ett bra spel och man visste att man skulle få sina karaktärer som man gillade från Disney-serien.
Liksom. Det är samma sak med DuckTales.
Absolut, och Tailspin.
Fast ja.
Tailspin är inte ett så här superbra spel, men
DuckTales är ju det. Den framsidan, ja, är ju, det är ju samma sak där. Det är riktigt snygg artwork.
Ja, absolut, absolut. Det är ett av mina favoritspel på NES skulle jag nog säga faktiskt. Det är riktigt så här snyggt. Och sen så har, ser vi också Puff här som håller ett stort äpple. Och det är också så här, det beskriver ju spelet. Du kan ju kasta de här stora äpplena på
Är det inte tomater?
Ja, det är nog både och va? Här för mig. Både äpplen och tomater.
Det är nog stort runt och rött i alla fall.
När jag var liten så var jag kär i pärlan. Och jag vet for a fact att det finns flera i min omgivning, bland mina vänner, som också hade en crush på pärlan. Vilket är bisarrt. Hon är ju liksom ett djur.
Ja, men det är lite gulligt.
Men det kanske någon av våra lyssnare också som hade en crush på pärlan. Ja, det kan inte bara vara jag.
Vill ni bekänna nu? Bekänn
färg. Ja, pärlan. Hennes den här tajta lila dräkten. Nej, usch. Det är så här tidelag.
Men fy Robin. Jag tror inte det var så du tänkte.
Från ett djur till ett annat. Du håller ett till omslag här nu.
Ska jag köra eller?
Ja, tänder du på sköldpaddor?
Nej.
Nej, bra.
Spelet jag tänker prata om nu, det innehåller sköldpaddor. Jag tänkte prata om Turtles 3, The Manhattan Project. Släpptes 1992 och den här utgåvan är amerikansk.
Jag tror inte den släpptes i Europa, den där.
Okej, ja. Vår utgåva är jättesolblekt, men jag tycker att det är snyggare. Den har blivit snyggare.
Det har blivit så här matt, nästan svartvit typ.
Precis. Jag tycker den här är skitsnygg. Man ser liksom sköldpaddorna, de är arga, de är tuffa. Och det är skitsnygga detaljer på alla de här fienderna. Vad är det han heter nu?
Den där killen är nog han är nog exklusiv för nu fick jag ju en fråga jag inte var beredd på. Det är en Triceratops liknande kille med en människokropp. Jag minns inte om jag har sett honom i någon av serietidningarna kanske.
Okay. Men jag tycker han är jättebra ritad i alla fall.
Ja, det är mycket detalj på hela omslaget.
Väldigt väldigt mycket detalj. Mm. Och det jag gillar är också att det finns många. Alltså det är mycket saker som händer. Både i förgrunden, då ser du
Rafael.
Mm. Ja, som ser jättetuff ut. Och du har saker som händer i bakgrunden. Du ser Manhattan som flyger upp i skyn. Du ser Donatello och Leonardo som flyger runt med svärd. Du ser fotklanen som står beredda i bakgrunden. Och det är liksom saker som händer överallt. Mm. Och det är så snyggt ritat, för det ser inte liksom cartoonish.
Nej, det där är lite kul för att
det ser mer realistiskt ut.
Turtles 1 på NES, det var ju, då hade de ju då var de ju väldigt lika sina original, den här första serietidningen med Turtles. De var
som
ganska
var lite
lika,
mer vuxen.
Lite mer vuxen. Sen lagom till Turtles 2 så gjorde man dem på omslaget då lite mer cartoony, liknande lite mer den tecknade tv-serien. Och sen då på Turtles 3, The Manhattan Project, som man går tillbaka lite grann till. Och här är de ju faktiskt väldigt, väldigt lika originalserietidningen. Just att de inte har någon pupiller.
Med framgång, tycker jag verkligen.
De har mer muskler och liksom kolla in Leonardos ben. De är enorma.
Så det...
Enorma vader. Det är riktiga så här snuskvader typ.
Snuskvader. Det är väl låren?
Ja, låren. Okej, ja. Men det är ett sjukt fräckt omslag alltså.
Ja, jag tycker det är skitsnyggt. Alltså det här är sånt omslag man skulle kunna ha som tavla.
Ja, precis. Och det är rätt kul. Vi har ju faktiskt många av de här gamla NES-spelen förstorade och inramade på våra väggar här.
Precis, tack vare vår vän Simon.
Ja, precis. Vi har ju Shadowgate, Castlevania, vi har de här riktiga klassikerna liksom.
Han har ju faktiskt kommenterat också och han har nämnt då ett omslag som jag själv har plockat fram. Så jag tänkte så här, vi läser hans kommentar.
Ja, det kan vi göra. Simon alltså skriver på Instagram: jag har alltid varit svag för Konamis NES-omslag. Gradius och Castlevania tycker jag är riktigt läckra båda två. Och gissar att det såldes en hel del spel back in the day bara på grund av omslagen. Och Robin tycker att Simon Belmont ser skitnödig ut på Castlevania 2 Simon's Quest. Och tycker han i så fall inte den blonda hjälten ser ut att vara på omslaget i Trojan.
Ja, det ska vi också diskutera. Men Simon nämnde ju nu Konami.
Mm, precis.
Och Konami var ju mästare på att designa snygga omslag.
Oh ja.
Vi har ju nu två av de spelen som Simon valde. Castlevania 1 och Gradius. Mm. Båda de här spelen har vi då som tavlor. Ja, tack precis. Vare Simon. Mm. Det här är såna snygga omslag. Och just Castlevania är ett av de snyggaste omslagen någonsin, tycker jag.
Ja, absolut, absolut.
Jag älskar det här omslaget. Vi har Simon Belmont i förgrunden som står med ryggen mot oss och tittar då mot det här Draculas slott då. Och så ser du då Dracula i skyn som stirrar ner på honom. Och det här slottet ser så hemsökt och ogästvänligt ut. Och Dracula liksom håller ögonen på honom. Och det här är ett sånt snyggt omslag. Mm. Och det här är ett spel som vi hade när jag var liten. Och jag tyckte det här var jätteläskigt. Och jag kunde sitta och stirra på det här omslaget hur länge som helst. Och jag tycker det är så snyggt. Hade jag vågat, hade jag haft pengarna, så skulle jag gärna tatuera in hela det här omslaget. Mm. På typ ryggen.
Det är
eller
sjukt
någonting.
Snyggt alltså.
Ja, men det är så fräckt alltså.
Just att det är en sån liksom pigg och härlig blandning av just det här gröna, nästan så här mossaktiga, och den här mörkblåa himlen och Simon Belmonts spänstiga muskler.
Pigga liksom. Blandning.
Men det som jag tycker är både snyggt och inte så snyggt, det är att Konami ofta valde att rama in sina bilder i en liten så här silverram på de, i alla fall de europeiska releaserna, har jag för mig. Och det som är snyggt är att man ser ju direkt när det är ett Konami-spel, just för att den har den här väldigt ikoniska silverramen. Men det tappar lite av charmen också, för att det är mycket av bilden som försvinner. För att jag har ju sett de här bilderna i sin helhet, och de är mycket större och döljer mycket, mycket mer detalj, så, som liksom försvinner när man liksom ramar in spelet så här.
Jag tycker det är lite charmigt att de är inramade på det sättet som de är, och just att bilden liksom fortsätter utanför inramningen. Simon Belmont står ju med sin piska, och piskan går ju liksom utanför inramningen.
Ja, det är skitsnyggt.
Det är skitsnyggt.
Det är jättesnyggt,
alltså.
Genomtänkt.
Det är det verkligen. Mm. Så jag störs inte så mycket av inramningen. Jag tycker det är ett signum som liksom... ja, men det är bara positivt.
Ja. Vi kan ju prata direkt om Gradius. Där har vi liksom samma sak. Där har vi det här...
Konami-inramningen.
Konami-inramningen, men du har det här gigantiska moderskeppet, eller vad man ska kalla det för.
Vars liksom strålar liksom går utanför.
Ja, precis. Och sen har vi då vårt lilla skepp här i mitten. Och vingarna liksom petar ut utanför den här ramen. Och den känns liksom tredimensionell på något sätt, den här bilden. Och jag älskar detaljerna i bakgrunden med alla små stjärnor och den här solen och planeten och alla små skepp som kommer.
Det är action.
Ja, det här är action. Och det är precis vad man får i spelet också.
Jag gillar färgerna på den där. Det känns uppfriskande. Det är också, alltså du har grönt, du har blått liksom, så man tänker sig att ett space-äventyr ska te sig.
Mm,
men du har även den här illröda färgen som planeten
i bakgrunden här.
I bakgrunden har jag. Så det är sånt skönt kontrast, och själva loggan på spelet går ju även i blått och rött.
Mm.
Så de är smarta när de använder sina färger.
Ja, och sen den här logotypen som Gradius har jag alltid tyckt är så jäkla häftig. Den känns verkligen så här sci-fi space shooter.
Jo, liksom. Men det ser ju även ut som en medalj som officer har.
Ja, men precis. Sen står det här uppe, det står uppe hörnet också. Over 1 million sold in Japan.
Jaha.
Det är rätt bra jobbat. vi kan egentligen gå vidare, alltså, vi kan ju fortsätta på Castlevania och prata lite grann om Castlevania 2 och Castlevania 3 som vi har här framför oss.
Det kan vi göra. Tvåan har ju du sagt i förra avsnittet av Pip att du tyckte att han såg bajsnöd ut.
Han ser otroligt bajsnöd ut. Jag vet liksom inte, du har ju fortfarande den här snygga detaljen med att piskan liksom går in i någon form av förgrund och lägger sig framför den här silvriga ramen. Det är jävligt snyggt.
Ja, det är väldigt snyggt, men i det här omslaget så ser ju inte Dracula lika häftig ut. Han ser ond ut, men han ser mer liksom brydd, liksom. Va? Kommer du hit?
Och sen, han har ju den här Bela Lugosi liksom utseendet också. Och han ser också lite skitnöd ut faktiskt.
Ja, och det får vi ju inte glömma bort nu, att Simon nämnde ju
ja,
Trojan.
Just det. Mm, precis.
Eller Trojan.
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 Ja, den där killen ser ut som att han har
issues.
Men så här, han har gått på en mexikansk restaurang, käkat för mycket chili och har en lång tågresa framför sig hem.
Ja, precis.
Ungefär.
Fy.
Så.
Ja. Jag tror vi alla förstod vad du menar nu.
Ja, ja. Precis. Ja. Men lite så tänker jag. Trojan är ju Det är inget snyggt omslag. Det tycker jag inte. Jag tycker det är gräsligt.
Ja, faktiskt. Det är inte så jättesnyggt.
Det är snyggt, för jag minns att jag tyckte det var coolt när jag var liten. Liksom. Men nu när jag ser det så här på äldre dag, han ser fruktansvärd ut. Alltså. Han och Simon Belmont är nog släkt typen.
Alltså, Simon Belmont i Castlevania 2, han ser inte ut och bryr sig.
Nej, han bara, jag bryr mig inte skit.
Han tittar inte ens in i bilden, han tittar liksom...
Någon annanstans.
Han bara, här står jag och svänger med min piska.
På ett berg någonstans. Dracula står typ så här 2 meter bakom honom.
Han har ingen snygg rustning. Den ser ju plastig ut.
Ja.
Nej, jag gillar inte det här omslaget så mycket. Alltså.
Han ser ut lite som He-Man faktiskt.
Ja,
han har samma den här jävla fula frisyren.
Kan vi inte klippa in lite He-Man när han sjunger här?
Ja, du menar... And I say hey, yeah,
ja, precis. Yeah, yeah, jag tycker vi klipper in det här.
Jag älskar det där.
Det är Simon Belmont som står och sjunger för oss. Nej, det går bort.
Det går bort. Castlevania 3, Dracula's Curse har vi här.
Ja, här har vi äkta fantasy-omslag.
Ja, här börjar det liksom, här händer det grejer. Här händer det mycket grejer.
Det här går liksom tillbaka lite till ettans omslag. Det som ettan gjorde rätt, det var att man kände sig delaktig i striden. Mm. Du ser inte ens framsidan, du ser ju inte ens Simon Belmont.
Nej.
Du ser på hans rygg och hur han liksom står redo att ta Dracula.
Mm.
Här är du mitt i fighten med Draculas
lakejer.
Nu är det Trevor Belmont, ja. Visserligen. Men det är samma sak, du hamnar mitt i fighten.
De kör det här tricket med piskan här också, att den är utanför den här silverramen. Det är jävligt snyggt. Men jag gillar också att det blandar lite så här brunt, rött och blått och gult. Och det händer mycket, jag gillar det. För att vi ser ju också faktiskt alla huvudkaraktärer. Vi har Trevor Belmont, vi har Sypha, vi har Grant. Och sen så har vi faktiskt också vad jag tror är Alucard uppe i vänstra hörnet som en liten fladdermus.
Ah.
Tror jag, det är min teori i alla fall. Och sen så har vi den här draken som sticker upp där. Det här riktigt läskiga katedralliknande slottet som växer upp ur det här blåa. Och det är... Nej, det här gillar jag. Och sen så har vi också att han står på de här kugghjulen också. Så jag tror ska vara Clock Tower-banan liksom.
Ja, det kan det nog vara.
Och sen så Grant klättrar där uppe. Och det gör han i spelet också. Sypha kastar magi och det gör ju hon i spelet liksom. Så jag tycker att...
Sypha.
Det här omslaget representerar spelet. Det är actionpackat. Det händer mycket. Du har alla karaktärer. MVG. Och sen så är ju den här texten också, Dracula's Curse, som står där, som nu har liksom huvudtiteln på spelet Castlevania då, har fått skjuta åt sidan lite. Nu har vi i stora bokstäver Dracula's Curse, och det tycker jag är ett snyggt val också, faktiskt.
Ja, den där är skitsnygg, men den känns mer liksom fantasy-inspirerad. Jag tycker att ettan är fortfarande snyggare.
Ja, det här är power metal.
Ja, power metal. Mm. Hör du, jag har alltid liksom fascinerats av när äldre spel försöker ta sig an skräck.
Mm.
Därför är ju Castlevania jätteintressant och hur de väljer att föreställa det. Oftast tar de en mer fantasy-inspirerad stil, till exempel Castlevania.
Ja.
Du har piskor, du har drakar, du har spöken, ja, skelett, sådana saker.
Mm.
Men vad händer när gamla Nintendo 8-bitars försöker ta sig an liksom blod och splatter och riktig skräck liksom.
Monster.
Det tycker jag är jätteroligt. Så, och vi har ju en del spel som har en del fräcka omslag.
Mm.
Så jag tänkte bara välja ut ett par av dem.
Mm.
Vi har ju ett spel som heter Monster in My Pocket.
Mm.
Som är ett skitroligt spel.
För övrigt bara släng in. Man kan göra ganska mycket roliga och snuskiga skämt kring just den titeln. Monster in My Pocket.
Okej.
Okay. Nej, du fattar inte.
Vi går vidare. We're not alike.
Förlåt, ja, fortsätt.
Det här är för övrigt ett jätteroligt spel.
Jättebra spel.
Alltså kontrollerna fungerar jättebra. Det går smooth, det går skitroligt plattformsspel, kan man säga. Mm. Du spelar som antingen Dracula, vilka är det nu? Dracula, Frankenstein, tror jag.
Frankensteinmonster.
Ja, men det kanske är dem. Mm. Du får välja mellan. Mm. Men framsidan på det här spelet föreställer då en mängd olika klassiska monster. Du har gargoyler, du har goblins, du har troll, du har skelett, varulvar. Hur de sliter sig ut en bakficka.
Ja, just det.
Och det är skitsnyggt tycker jag, för alla de här liksom verkligen står ut i detaljrikedom. Ansiktsuttryck, de ser verkligen arga ut. Det här känns lite Gremlins.
Ja, det gör det.
Inte omslaget utan själva filmen Gremlins. Mm, mm. Det är ett jättehärligt spel tycker jag.
Ja,
och omslaget är skitballt tycker jag.
Vi har lite alla möjliga figurer här. Vi har någon grön kille här. Och vi har någon bevingad figur här, och en dödskalle, och någon ork här också, och någon varulv, och någon så här chupacabra liknande historia också.
Men det är typ hur många som helst.
Och just, att, just också som du sa, att man ser att de bryter sig ut en bakficka, så resten av spelprodukten är liksom typ jeans
ja,
textur,
för det
liksom.
Som är grejen är ju att du är ju liten.
Ja, precis, precis.
Du springer runt på köksbänken och du är mindre än en kaffekopp.
Men är inte Monster in Pocket, är inte det en leksaksserie? I
det
USA.
Kanske det är.
Jag tror det.
Jag vet
det.
Faktiskt inte.
Jag tror det.
Men det finns ju ett annat spel som har liknande titel som heter Monster Party.
Oh, Bandai.
Och det här är ju ett spel som är allt annat än för barn.
Ja, det är det blodigaste spelet på NES skulle jag
det
säga.
Det är blod. Det är riktigt splatterspel. Mm. Och jag tycker det är så intressant att, att NES tog sig an, alltså att Nintendo tog sig an ett sånt våldsamt koncept. Mm. Vi har inte spelat klart det här spelet, men vi har spelat lite i början och det börjar jättegulligt och det ser ut som vilket annat gullig plattformsspel som helst. Men det ändras kvickt och allting byts ut mot droppande blod och saker som exploderar, och det är var och det är snusk och det är
blod och slem.
Det är slem, alltså det är riktigt vulgärt liksom. Mm. Och på framsidan på den här kassetten då, så har vi Medusa, vi har Dracula, vi har någon form av anglerfish, jag vet inte vad de heter.
Jag tror
på
att det där ska
svenska.
Föreställa
och Creature from the Black Lagoon har
precis.
Vi i förgrunden. Det här är ju skitkul tycker jag, för då har de liksom valt att ta med såna här klassiska vad heter de? 20th Century Fox
Nej,
monster.
Du tänker på gamla Universal monsterna.
Universal, sorry. Mm. Universal Studios monster, alltså Dracula, Creature from the Black Lagoon.
Ja, precis. Ja, det har vi även i Monster in Pocket. Det är typ, du spelar ju typ som Boris Karloff och Bela Lugosi typ, i stort
sett. Egentligen, det är liknande spel här, fast jag skulle vilja säga att Monster Party är en aning blodigare. Mm. Det här omslaget är jättehäftigt och det är liksom färg överallt.
Och sen är det en lila bakgrund också. Det gör att det sticker ut jäkligt ordentligt.
Ja.
Jag tror inte att det här släpptes i Europa. Jag tror bara att det här släpptes i USA.
Ja,
för mig
mycket
i alla fall.
Möjligt.
Det är
möjligt.
Verkligen rekommendation från Party Pixlar i Monster Party.
Ja, gör det.
Sjukt bra spel. Vi
men
måste vi nästan göra ett helt avsnitt om det här.
Ja, faktiskt. Mm. Det här är ett spel som vi köpte för inte så länge sedan. Det var väl för något år sedan.
Ja.
Vi hade inte hört talas om det innan.
Nej, vi såg en recension på YouTube av Jontron.
Eller? Ja, kanske.
Som
kanske.
La upp en recension på det och vi bara så här, shit, fan vad coolt.
Vad är det här för spel liksom? Ja, men jag tycker vi går vidare. Det finns ett spel som heter Little Nemo Dream Master. Och vi har även fått en kommentar, så jag tänkte vi tar den samtidigt.
Absolut. Jo, Mats Holmqvist skriver att här finns många att välja på. Little Nemo är riktigt fin. Inbjuder till ett äventyr. Även Chippendales omslag är riktigt härligt. Får gärna tro att man ska få spela ett avsnitt i tv-serien. Även de två Zelda är fina på sitt vis. Stilrena och vackra med sitt guldiga omslag. Speciellt med den lilla tomma rutan där kassetten lyser igenom. Omslaget och bilderna som fanns på baksidan var ju allt man hade att gå på back in the day. Vet att jag en gång valde mellan Ghost and Goblins och Trojan till NES. Blev till slut Ghost and Goblins, och jag tror nog att det berodde på omslaget. Finns ju hur många som helst att nämna, men nöj mig med dessa. Jag förstår att du valde Ghost and Goblins före Trojan, för att ja.
Där vann ju omslaget striden liksom.
Ja.
Och så är det kanske ett bättre spel.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag i alla fall.
Det här spelet Little Nemo, The Dream Master, det omslaget sitter jag håller nu i handen. Eller jag sitter och håller spelet i handen. Det här är ett jättemysigt omslag, tycker jag. Mm. Det här har ju också lite så här skräckbetonat, men det är ju inte i närheten av lika skräckblandat då som monsterspelen.
Det är lite mer barn.
Det här är mer barnskräck, ja, precis. Mm. Här ser vi då en liten pojke som sitter i sin säng och den liksom flyger iväg. Så här blandar du dröm och verklighet. För i bakgrunden så ser du liksom den här tydliga siluetten av en stad, samtidigt som jättesvampar växer upp i marken och du har ett träd som har ett argt ansikte. Och liksom, man förstår ju att det här är dröm. Ett drömskt omslag.
Ja, visst.
Jag tycker det är jättemysigt. Pojken ser jätteglad ut fastän han typ blir jagad av läskiga monster.
Mm.
Men det ser mysigt ut och det ser inbjudande ut. Och det är ju egentligen det viktigaste.
Mm. Ja, absolut, absolut. Jag tänkte på det som Mats skrev här också. Zelda-spelen. Zelda och Zelda 2. De var väldigt snygga, tyckte jag. För just också, man visste att det som gjorde Zelda speciellt var också att kassetterna var guldiga. Och just när man typ, man kom hem till skolan, man drog upp sin låda med tv-spel och ville spela Zelda, då såg man, där är Zelda, det är den guldiga kassetten. Ett sånt enkelt trick att få spelet att verkligen sticka ut. Det var liksom att göra kassetten guldig. Genialiskt liksom.
Omslagen är ju, till skillnad från många andra av dem som vi har här framför oss, väldigt simpla.
Mm, mm.
Det är ju egentligen inte mer än titeln på framsidan. Det här är ju en framgång. De har ju lyckats med det här. Samma sak är det med många av Final Fantasy-spelen.
Ja, precis.
Där
precis.
Det bara är loggan. Mm. Ingenting annat. Det är det som krävs. Bakgrund. Det är nästan som att de säger till oss att vi behöver inte ha några monster eller vi behöver inte ha någon catchig grej på framsidan för att locka åhörare liksom, gamers. Vi vet att vi är bra. Vi behöver inte annat än en logga. Liksom.
Nej. Men det där också, för att det var ju i Final Fantasy-spelen, just i Japan och i Europa så var det ju oftast bara logotypen, medan i USA så ändrade man det. Och vi ska prata om Mega Man-omslag snart, och där ska jag förklara lite varför amerikanska omslag oftast skiljer sig lite från just europeiska och japanska. Det finns en liten tanke kring det faktiskt, som är ganska så välkänd, skulle jag säga.
Mm.
Men du hade något spel till här som var lite så här skräckbetonat, va?
Ja, just det. Det här är ett spel som jag hade som liten och jag blev jätterädd för det här omslaget, och det är alltså Fester's Quest, där du då ser den här Uncle Fester som ser jätteäcklig ut. Han gör någon jättekonstig min, typ hela hans feja tar upp framsidan av spelet, och du ser deras stora mansion i bakgrunden, och det är natt och det är liksom en spindel som kravlar ner för pannan på honom. Och han ser bara allmänt freaky ut.
Alltså, vet du, han, jag tänker så här. Han är mer lik, nu tappar jag namnet. Vad heter han i House of a Thousand Corpses?
Captain Spaulding.
Captain Spaulding. Han ser mer ut som Captain Spaulding än som Onkel Fester.
Nej.
Jo, han ser ju ut så. Kolla på hans. Alltså, inte på
Captain Spaulding har ju skägg.
Ja, men alltså, han ser lika så här
crazy.
Ja, så här, jag kan döda dig och din familj, typ.
Någonting som slog mig när jag spelade här när jag var liten, det var att jag förstod inte att du spelade som honom.
Nej.
För att han ser ju så läskig ut. Jag trodde att han var spelets antagonist.
Okej, ja.
Men det är ju, han är ju protagonisten, du spelar ju som honom.
Mm. Ja, visst.
Men jag fattade inte det när jag såg omslaget först, för att han var så läskig, liksom.
Du.
Ja, det här är ju för övrigt ett skitsvårt spel.
Ja, det är.
Men musiken är jättebra.
Det är Sunsoft som levererar som vanligt.
Ja, och jag hade ju faktiskt med den här låten i ett av våra musikspecial.
Ja. Vi har fått en kommentar också om ett omslag här som vi faktiskt inte har. Men vi tänkte att vi läser upp den ändå, just eftersom att omslaget, vi kollade upp omslagen och varit väldigt så här förälskade i dem. Och det var faktiskt C. Lindström på Instagram som skrev: kolla upp PAL och japanska versionen av The Guardian Legend. Två extremt stilrena och snygga omslag. Vi kollade upp det här och vi kollade på japanska, vi kollade på amerikanska och europeiska.
Vi börjar med europeiska.
Ja. Här har vi någon liksom Megaman liknande karaktär
i profil.
Ja, otroligt stilrent. Jag minns att jag verkligen föll i koma när jag tittade på den här bilden när jag var liten. Alltså
ramlade ner och bara vaknade lite.
Nej, ja typ. Jag minns att min kusin hade det här spelet och att jag tyckte det var så jäkla snyggt omslag. Jag minns att spelet inte kunde leva upp till omslaget också. Men omslaget var jag helt förälskad. Jag satt och tittade på den här bilden jättelänge.
Då går vi snabbt över till den amerikanska.
Ja, den är ganska tillintetsägande. Det är typ en himmel med två ögon och man bara... Aha.
Det ska se liksom coolt ut.
Ja, det är så här. Ja.
Det säger ju väldigt mycket om den amerikanska publiken och europeiska och japanska.
Ja, precis. Den japanska är ju överdrivet snyggast dock.
Ja, alltså det här är... Oh, jag vet inte, nu har vi inte det framför oss. Det är svårt att förklara exakt vad som händer. Men det här känns väldigt Giger-inspirerat. Ni som inte vet vem Giger är, han gick bort ganska nyligen. Men det är alltså han som har ritat Alien.
Ja, precis.
Alltså originalidén till Alien och hur den ska se ut och allt sånt där. Yeah. Väldigt mörkt och sci-fi-inspirerat. Mm. Blanda det tillsammans med en konstnär som heter Alfonso Mucha.
Ja, absolut, absolut.
Där har vi...
Men jag skulle också vilja säga att det finns typ så här ett litet stänk av Yoshitaka Amano också i den där bilden faktiskt.
Final Fantasy-målaren.
Ja, faktiskt. Mm. Jag skulle vilja säga att det finns lite utav det där.
Det är väldigt artsy, så kan man säga. Det är liksom så här, de struntar i att det ska vara actionbetonat. Det är mer de levererar en känsla.
Ja, men på tal om just Alien och Xenomorphs, så det amerikanska omslaget av Contra.
Ja, Probotector.
Nej, inte Probotector, Contra. Precis, ja. Där har man ju snott... där har man ju verkligen bara snott alltså bilder rakt av. Du har tydligt en xenomorph i mitten, alltså en alien liksom. Och sen så har vi Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone på omslaget. Och det är fruktansvärt tydligt att de bara har tagit de här bilderna och tecknat om dem. Det finns folk som har hittat just till och med de scenerna ur om det är Predator och Rambo, där de liksom har screencappat.
Det är sjukt.
De har bara snott bilderna och bara ritat av och sen slängt in en jävla alien i mitten. Så man ser att det är snodd ifrån.
Alltså trodde de att alla spelare var dumma i huvudet?
Jag vet inte.
Nej.
Men samma exempel har vi också faktiskt här. Det är ju Metal Gear. Konamis... det första, alltså Metal Gear. Den amerikanska och europeiska versionen. Det här är ju faktiskt Kyle Reese från den första Terminator-filmen. Det är det.
Det är helt...
Bilden är stulen ifrån filmen rakt av.
Det är ju en scen när han sitter och gömmer sig bakom typ en sopcontainer, väl?
Ja, är tidigt i filmen, ja.
Ja, precis, och titta fram liksom.
Ja,
den har de tagit och ritat över.
Ja, och sen också så här, en annan märklig grej med det här omslaget. Det är att man ser ju någonting som ska se ut att vara Metal Gear här nere. Men om jag inte minns helt fel så finns inte Metal Gear ens med i den europeiska och amerikanska versionen av spelet. Har jag för mig att de typ har bytt ut den mot en typ dator eller någonting sånt där? Har jag för mig i alla fall. Men för det här omslaget ljuger ju väldigt mycket. Det ljuger och snackar skit. Och det är
It's
snyggt.
Full of shit.
Ja, men det är snyggt, men det är ju stulet och snott och gjort. Liksom. Så att Metal Gear blev ju bättre sen när de fick... Sin korrekta konstnär som gjorde i stort sett alla de här lite artsy bilderna till Metal Gear Solid serien då. Han som ritar så här, lite klassisk asiatisk stil. Så att den här serien fick ju ett lyft längre fram just när det kommer till omslag. Men det första och det som även heter Metal Gear 2 Snake's Revenge är ju fruktansvärt konstiga bara och malplacerade omslag som bara ljuger.
Alltså det där tycker jag är ett snyggt omslag, tycker jag. Men det är helt felplacerat.
Det ljuger.
Det finns ju väldigt mycket fula omslag.
Ja, vi tar några fula nu här.
Alltså som bara ställer dig mot väggen och ger dig en massa frågor.
Mm.
Du bara, va? Hur tänkte de?
Mm.
Ja, jag tycker vi tar ett spel som heter Swords and Serpents.
Amerikanska versionen.
Här framför oss så har vi någon form av fantasy. Det är något äckligt liksom smörinspirerat muskelpaket-ish. Vi har en kvinna som har jättemycket muskler och jättelite kläder. och vi har två män som står och spänner musklerna och svingar yxor. Bakom dem har de en Merlin-liknande trollkarl som står och viftar med en stav, och de står alla fyra i svalget av en stor...
Ja, vad är det där för någonting?
Groddrake...
Som är otroligt vindögd.
Vindögd.
Ja, det är...
Alltså, ni förstår ju själva hur töntigt det här låter, men de står i alla fall rätt i käften på ett monster, och det här monstret har jättestora tänder och är helt skelögd och ser inte det minsta läskig ut. Den ser ju bara korkad ut.
Ja, vad fan ska man säga om det här?
Hur kunde de inte tänka liksom? Men ser de inte att den tittar rätt åt...
Alltså så här, jag håller det här spelet i min hand nu, och jag tänker liksom lite så här: visst, den här personen som har målat det här, han är ju väldigt bra. Alltså det är ju
de kan vara skickliga, men det känns jättetöntigt.
Det känns typ som att han fick typ en beställning så här: okej, vi vill ha våra fyra hjältar som ska stå i svalget på ett monster, och han typ hade en dag på sig att rita det här. Ja, det här är verkligen sånt här omslag ni måste googla upp. Swords and Serpents, det amerikanska.
Men de står bara och spänner sig liksom.
Det ser jätteweird ut.
Ja, det ser jättekonstigt ut. Men priset går ju liksom till det här monstret då, som är
ja, det här.
Helt efterblivet ut.
Vi måste ha om jag lyckas så ska jag ha bilden på den här monstret som omslag till det här avsnittet.
Ja.
Tänkte, det vore kul, det var faktiskt. Roligt. Ja, jättekonstigt omslag.
Men jag tycker vi går vidare så här till power metal fantasy-inspirerade omslag.
Nu jävlar.
Nu blir det erotik. Ja. Nu har vi Iron Sword, eller Wizards and Warriors 2. Här har vi då Fabio.
Ja.
Som står och spänner sig med ett häftigt svärd på framsidan. Mm. Och han ser jättecool ut.
Ja, vi fick en kommentar om det här. Det var Tobias Jensen som skrev till oss. Han skrev att Iron Sword, Wizards and Warriors 2 är ju klassiskt med Fabio på framsidan. Speciellt när det inte alls stämmer överens med killen i helrustning i själva spelet. Nej, alltså, det stämmer ju.
Hur tänkte du om det här?
Jag vet inte. Alltså, jag får med att jag läst någonting om det här. Att det var något sånt här... att de ville liksom locka folk till att köpa det. Och så tog man in Fabio liksom, så vad fan.
Jo, men alltså det var väl säkert så.
Ja, men det är ett märkligt val av
Fabio. Han var ju även, eller han finns på många av omslagen till såna här mjukporr
Harlekin-böcker.
Ja, precis, alltså litteratur som riktar sig till en kvinnlig publik.
Ja, precis, absolut.
Han fick ju vara modell för många av de här böckerna. Mm. Just för att han var ett känt ansikte, och alltså personen i boken kanske inte ens såg ut som honom, men han liksom fick locka till sig publik.
Han ska oftast stå på typ någon form av fartyg eller skepp, och sen ska han ha en vit skjorta på sig som är ganska uppknäppt. Ja. Och så har han sin stora bringa som lyser igenom. Ska han
stå... brösthår.
Ja, precis. Och sen en ömtålig kvinna ska han hålla i sina armar.
Fragil och skör.
Mm. Skör kvinna.
Och han har ständigt en fläkt framför sig, så att
herregud, hans
gyllene lockar fladdrar i vinden.
Ja, Fabio. Ja.
Det är nog väldigt smörigt med det. Det ser ut som att man har liksom kletat smör på hela framsidan, så det lyser. Ja. Nej, det går bort.
Ett annat omslag som är ruskigt fult. det är faktiskt State of the Art, står det här. High Resolution. Nämligen spelet Willow på NES. Ja, det här är nog bland det fulaste jag sett.
Men Robin, de ser ju ut så. Alltså det här är ju ett spel efter en film.
Jag vet.
Han ser ju faktiskt ut så.
Stackars människa. Ja, det här är ju gräsligt omslag. Alltså,
det ser ju väldigt knepigt ut.
Alltså vi säger så här. Okej. Om ni vill, alla som lyssnar, googla fram bilden Willow. Alltså omslaget Willow på NES. Och sen så tittar vi så här. Personen i förgrunden här. Vad är han håller i egentligen? Det ser ut som en bajskorv. Eller är det bara jag som tycker att det ser ut som
det? Är väl en pinne?
Ja, men det ser ut som en bajskorv. De lyckades inte med det. Och sen så har vi den här riddaren ovanför. Han ser livrädd ut. Han ser inte ut som en tuff och nobel riddare. Och sen den här häxliknande kvinnan där uppe som har typ Willem Dafoes haka.
Det är otroligt märkligt.
Är det en apa med?
Nej, jag tror att det, jag har inte sett filmen. Jag tror att antar att det är någonting från filmen, någon apliknande demon. Jag gillade inte Willow när jag var liten. Alltså jag tror aldrig jag sett den ens. Jag var mer för typ Goonies och liksom sånt. Jag, alltså, Willow var inte min grej riktigt.
Jag vet ju hur skådespelarna ser ut och den här bilden av dem. Det här känns lite mer som att du är utomlands och du går på stranden och det sitter såna här karikatyrmålare. Mm. Och tar betalt för att rita av dig. Ja. Och teckningen blir oftast inte så bra. Du ser liknande drag, men det är liksom inte riktigt där. Nej, så precis. Känner jag med den här bilden. Mm. Det ser ut som att en dålig målare har tecknat av dem.
Ja. Ett annat roligt omslag, det är just det som vi la upp också på Instagram här. Och det är ju omslaget till Ikari 3, The Rescue. Där vi har två killar med pottfrisyrer och mjukisbyxor som sparkar på kvinnor. Det är också ett jävligt märkligt omslag, tycker inte du det?
Alltså det är så här, det skriker macho. Alltså de har ju mer muskler än vad det finns i kroppen.
Ja.
Och de är bara bröstade och de visar sin manlighet genom att lyfta upp kvinnan.
Ja, nej, jag tror att det där är en man, men jag tror kvinnan sparkar en kvinna i ansiktet på bilden i alla fall.
Men vad är det som händer där?
Jag vet inte.
Det är någon man som sitter och grinar.
Ja, ja. De ser i alla fall jävligt förbannade ut.
De ser sociopatiska ut.
Ja, och de har jättesmå så här bälten också på de här mjukisbyxorna. Och sen de här gigantiska skrevpartierna på karaktärerna. Så här, det ser ut som att de är riktigt välutrustade också. Det här, det blir inte manligare än Ikari 3. Ja, jag vet inte. Det är ett riktigt så här what the fuck. Ett annat som jag tycker är ett what the fuck-omslag som jag har tänkt på, det är faktiskt Shadowgate. Alla vet hur det omslaget ser ut. En sak som jag undrar kring det här omslaget. Visst, vi ser den här Notre Dame-liknande gargoylen som håller på att födas ur sten.
Ja, den är ju i sten, men svansen börjar liksom knäckas fram och bli riktig.
Och så ögonen som lyser. Och sen så har vi den här liksom svartgråa stenbakgrunden.
So far so good.
Liksom. Ja, men sen har vi den här lilla fyrkantiga lila, typ som en klisterlapp med typ ett slott på. Varför är den där?
Jag vet inte.
Vad är det för bild? Är det någonting som alltså, som typ följde med från typ tryckeriet av misstag?
Jag vet inte.
Den här lilla fyrkanten med ett slott på. Varför?
Fast den dyker ju upp på baksidan också.
Ja, men vad är det för någonting? Vad ska den betyda?
Det ser ut som ett frimärke.
Ska det betyda liksom att det är typ ett äventyrsspel? Eller? Jag har aldrig sett
som en stämpel.
Ja, men ja, precis. Vi har aldrig sett den på någon annat omslag än det här.
Det är jättekonstigt.
Ja, det är bara ett litet frågetecken.
Ja.
Sen ska jag vilja prata om ett annat omslag som jag också ser lite som ett frågetecken. Det är faktiskt... Jag ska se om jag hittar det här bara. Jag ska bläddra fram det. Skate or Die. Amerikanska versionen av Skate or Die. Det här är konstigt, men det finns ju en förklaring på det här. Det här är ju 80-talet.
Ja,
ja.
Till danströja.
Det är en kille här som gör någon form av skateboardtrick. Och han har en gul tröja på sig med en massa konstiga så här 80-tals...
Tryck
på. Och det är bara så här. Det här omslaget skriker radical.
Ja, men det är liksom gräsligt. Det är ett ord som beskriver det här. Det är gräsligt.
Ja.
Det är färger som inte alls passar ihop. Det ser bara skrikigt ut och...
Ja, konstigt tycker jag.
Man vet att de har suttit där och tänkt så här: åh, nu ska vi ha någonting som är coolt och fräsigt.
Ja.
Nu ska vi välja en kille med en cool tröja. Så vi väljer en äcklig banangul långärmad tröja med svarta och lila turkosa spiraler på.
Mm. Ja, det är märkligt.
Vad tänkte de?
Men färgen gul, nu ska jag göra en sömlös övergång här. Färgen gul ser vi också på omslaget till Batman, The Return of the Joker. Och den fick vi faktiskt en kommentar på, så jag tänkte läsa upp den. Roger Nilsson har skrivit till oss: har två favoriter och jag vet att ni gillar ett av dem i alla fall. Castlevania, just för den stilrena inramningen. Det beskriver spelet perfekt. Och vad du ser är vad du får. Sjukt snyggt. Sen har jag fastnat för Return of the Joker. Vet inte riktigt varför, men jag tror att det är för att
sätt lägger om text och bild på ett speciellt sätt där texten befinner sig i en vänsterspalt samtidigt som Jokern ser jävligt badass ut. Gillar de två starka färgerna och serienramningen. Snackar vi fula så är Mega Man 2 ett otroligt fult omslag. Mega Man-omslagen överlag ser helt hiskeliga ut. Men Mega Man 2 ser nog värst ut. Karaktärerna ser för jävliga ut, rent ut sagt. Anticipation har jag också hatat sedan min mamma hyrde det över en helg en gång i tiden. Hur tänkte de då liksom? Jag tänkte så här. Mega Man 2, kan, eller Mega Man-spelen sparar vi till sist i det här avsnittet.
Ja, där finns det mycket att säga. Ja.
Men Return of the Joker är ju faktiskt riktigt, riktigt snyggt. Just för att det är så artsy.
Artsy, ja. Precis, det är det verkligen. Det här skriker ju cartoon. Med de här grejliga färgerna, kontrasten framför allt. Det här är ett jättebra omslag som verkligen gör sin uppgift. Det drar till sig åhörare.
Ja, precis.
Och, ja, men folk som vill spela spelet. Man, det ser intressant ut.
Ja, man känner igen Jokern liksom.
Ja, precis. Han är ju en av de bästa antagonisterna i tv-spel. Han är ju jättehäftig.
Och snygg detalj också att man ser Batman-loggan i hans ögon.
Exakt.
Det är sjukt snyggt. Sen har vi då Anticipation här också.
Ja, alltså det var ju en hemsk tid innan omslagen till spel började bli tecknade och liksom skulle beskriva vad det var du spelade. Innan det, då var det ett omslag med människorna som spelade spelet.
Mm.
Typ som att titta vad roligt vi har.
Mm.
Likadant var det med reklamerna för spelet. Istället för att man fick se faktisk gameplay från spelet, som kanske inte alls var så roligt, det var pong eller någonting, så fick du se människorna som typ kissade på sig för att de var så exalterade. Och det är så överdrivet och det är så äckligt och det är så amerikanskt, känns det som.
Ja.
Det här spelet är inget undantag.
Jag tycker det är kul på Anticipation. Killen uppe i det högra hörnet, han tittar inte ens in i bilden. Han tittar så här, han tittar typ bort från TV:n liksom.
Han har hamnat fel.
Ja, han bara så här tittar typ, klockan är 9. Typ så här, det ser ut som han tittar iväg. Han tittar bort någon annanstans.
Hur kul kan de ha? På riktigt.
Han ser någonting, han ser någonting roligare utanför fönstret liksom, som så här, ja. Det hade jag också gjort om jag hade suttit in och spelat Anticipation. Jag hade hellre ville också gå ut och göra någonting utanför.
Ja, men det är ju så, det är så överdrivet.
Han tittar ut genom fönstret och tänker, det verkliga livet, det ser jävligt mycket roligare ut än det här.
Ja, men typ.
Och hon tjejen nere i högra hörnet ser ut som hon har typ,
hon håller på att bli mördad.
Ja, hon typ får någonting i en kniv i ryggen eller någonting, ser ut som. Anticipation är ett riktigt märkligt omslag alltså.
Ja, verkligen.
Nintendo's first video board game. Ja. Vi har ju några kvar här innan vi ska prata Mega Man.
Ja, precis. Det finns ju ett jätteudda uppslag tycker jag.
Mm.
The Adventures of Bio Billy.
Mm.
Alltså, rent generellt så är det ju liksom en tuff... vad heter han? Australiensiska...
Alltså, Crocodile Dundee tänker du på?
Ja.
Ja, alltså, jag har fått för mig att det där började nämligen som... ett licensspel på Crocodile Dundee. Okay. Men att de inte fick någon licens eller sånt där, för det är ju Crocodile Dundee.
Ja.
Liksom, rakt av.
Han har ju liksom, han har en cowboyhatt, han har en beige väst och han har lite sönderslitna jeans liksom. Han ser ut att klara sig i vildmarken och så har han en stor machete liksom. Den här figuren då på framsidan, man ser lite krokodiler, man ser en damsel in distress och man ser en antagonist, en fet rik man, troligtvis.
Som gillar fläskfilé.
Ja, typ. Och att behandla kvinnor dåligt, typ. Själva loggan är ju snyggt. Är ju snygg. Man ser texten och man ser lite olika reptiler som liksom krälar runt. Det ger ju känslan av att du är ute i vildmarken.
Ja.
Men någonting gick ju väldigt fel med Bio Billy. Ja. Han har ju typ brytit nacken eller någonting. För att huvudet är ju liksom... Det är ju så felplacerat som det bara kan bli.
Det är det verkligen.
Det där är ju inte mänskligt.
Nej. Vet du vad min teori kring Bio Billy är? Det är att man satte dit loggan först.
Ja.
Och sen så skulle man måla hans kropp. Och så målade man huvudet sist och tänkte, shit, om vi höjer hans huvud så att det liksom, då kommer det täcka för loggan. Ja. Så att, nej, vi får nog måla hans huvud längre ner. Alltså han har ju ingen hals, den här karl. Han ser ju ut att vara sjuk. Liksom.
Det ser jättekonstigt ut.
Ja. För övrigt så kan jag säga att Bio Billy är, det är omöjligt, det går inte att klara. Jag har aldrig klarat första banan.
Nej.
Alltså man får så mycket stryk på första banan att det finns inte.
Men det är kanske anledningen till att han ser ut som han gör.
Jag har hört att det ska finnas en skjutbana och en racingbana efteråt i alla fall.
Ja, vad kul.
Det är kul för de som har upplevt det. Jag har aldrig... Det är ett otroligt svårt spel.
Ja.
På tal om svåra spel så har vi ett till här också. Det är faktiskt Battletoads som ligger...
Går det?
När du pausar, ja, precis. När jag var liten så när jag såg det här i spelbutiken så tänkte jag att shit, de här har sett på Turtles och typ försöker rippa Turtles. Och så kanske det var, men jag tycker ändå att så här,
de har ju blivit ett eget namn nu.
Ja, ja, absolut, absolut.
Och nu är det där spelet framförallt känt för att vara så svårt.
Ja, men precis, precis. Och jag, det var det som jag tror att det här jag tror att det säkert sålde många exemplar på grund av att det såg ut som Turtles, men jag tror också att det kan ha varit många som har valt bort det för att det såg ut som en rip-off på Turtles. Förstår du vad jag menar?
Ja, visst. Liksom. Och det är lite synd, för det är ju ett eget spel. Och
det är ett ganska roligt spel också, men det är svårt, ja, som sagt.
Precis. Den har ju verkligen personlighet.
Mm.
Framsidan är ju rätt ball. Alltså, det här har vi ju en av de här Battletoads. Och de har äckliga namn.
Ja, jag ska se om det står på baksidan här vad den heter. De heter... Det kanske inte står här. Så jag kollar i manualen. Nej, jag hade ingen manual till det här. Nej, okej, vi vet inte vad de heter, men de har fula namn i alla fall.
Ja, och de ser allmänt badass ut med de här nitarmband, vill jag säga. Men de har det på knäna.
Mm. De ser ut ungefär som Dimmy Borger gjorde på...
tidigt stadie.
Death Cult Armageddon-turnén, typ.
Precis.
Mm.
Det ser ju väldigt så här barnsligt ritat ut, skulle jag vilja säga. Det är väldigt grejiga färger. Det är inte så snyggt ritat.
Nej, jag tror inte. Hade de ritat det lite mer realistiskt, alltså de har såg lite mer verkliga ut, tror jag kanske att det hade varit ett snyggare omslag. Nu ser det så här slarvigt ut bara, tycker jag.
Jag håller med. Men det är ändå ballt och värt att nämna.
Jag har ett som jag inte gillar här. Ett av dina kärleksbarn, Rad Gravity.
Kärleksbarn var väl att ta i.
Det här är ett weird och fult omslag. De har liksom använt sig av loggan två gånger. De har först den här inramade bilden där det står Rad Gravity. Och sen så utanför den så har man en orange ram där det står Rad Gravity. Man bara säger okej, okay, in case I needed to know twice.
Precis.
Det är inget bra spel, inget bra musik.
Alltså, jag tycker att vi klipper in lite av den här flummiga, psykedeliska musiken som dyker upp lite då och då här.
Så, nu har vi bränt sönder era hjärnor. Eller vad säger ni?
Alltså, det här spelet är faktiskt ganska roligt. Det är jättesvårt, är det. Man springer runt som någon slags Johnny Bravo-figur med ett gigantiskt huvud och dödar aliens. Jag spelade här så liten, jag tyckte det var jättesvårt. Men det finns en del sköna låtar. Alltså, huvudtemat är inte det som vi lyssnade på nyss, utan det är ett annat musikspår som har ett sköna tongångar. Men... framsidan är ju väldigt konstigt. Huvudpersonen är upp och ner och dödar någon krokodilliknande.
But hey, it's Rad Gravity.
Eller
det är typ det.
Precis.
Oh, okej, okay. Nu ska vi prata.
Ja.
De sista spelen här.
Mega Man.
1-4 tänkte jag uttala dem. Jo, vi kan börja med Mega Man 1. Det här är ju då, det jag skulle prata om tidigare här, det var ju att... omslagen tecknades ju ofta olika för att passa olika kulturer.
Och publiker.
Och publik. I Japan så framställs ju Mega Man på alla omslag som en liten chibi anime-karaktär. Han ser ut lite som ett tjockt barn som är lite gullig och liksom lite rund nästan.
Ja, men manga-inspirerat.
Ja. Och sen de amerikanska versionerna är... bara hiskeligt fula.
Jo, men där gick ju inte det hem. De behövde ju en actionhjälte som var snäppet äldre.
Ja, precis.
Och som behövde lite mer action på framsidan för att tilltala den amerikanska publiken.
Jo, precis. Och det här är ju ingenting som är exklusivt för just 8-bitan. Det går ju hela vägen upp till de omslagen som... Idag har vi ju oftast samma omslag som amerikanska utgåvor. Men jag tänker på PlayStation och PlayStation 2. och alltså egentligen, ta till exempel Kirby. Kirby brukar ju framställas som en gullig figur, liksom gullig gull. Men oftast på de amerikanska versionerna, då ser han oftast arg ut och håller i ett svärd. Samma sak med egentligen så här Final Fantasy-spelen. Där var man tvungen att typ ha ett svärd på framsidan på varje spel i stort sett, för att visa att det här innehåller liksom äventyr. Det räckte inte med en logga som man kände igen, utan det skulle liksom hela tiden locka ny publik med, kolla här är stora svärd och coola frisyrer och alltså, liksom snygga tjejer.
Vi får ju verkligen den amerikanska publiken att framstå som hjärndöd och typ lite så smått efterbliven, men det kanske är så också. Eller?
Ja,
jag menar alltså den europeiska publiken och den japanska i Final Fantasy världen, eller när det gäller Final Fantasy, så räckte det med en vit bakgrund, loggan, that's it. Det om något sa någonting om äventyret, mysteriet. Den amerikanska publiken fattade inte det och liksom behövde få allting förklarat.
Nej, precis.
Så, pang, här har vi hela bilden med alla karaktärerna. Här har vi svärd, vi har action på en gång.
Nu sitter jag och håller i den amerikanska versionen av Mega Man. Ja, vad ska
man säga?
Vad ska jag säga om det här? Alltså, okej. Det jag ser är en, vad som ser ut att vara typ en man i typ medelåldern med en för stor rymddräkt på sig och håller i en pistol. Och i bakgrunden så ser det ut typ ungefär som en femåring skulle ha ritat ett futuristiskt Las Vegas typ. Vi har typ så här palmträd och vi har en stad som brinner och ja, det här det ser...
det är för mycket för att förklara. Det är helt fel i alla fall. Mega Man är en medelålders gubbe med en pistol. Bara där så har det gått riktigt fel.
Ja, det jag vet,
alltså, pistol. Var fick han det ifrån?
Det finns ju en förklaring till varför han har en pistol på omslaget till amerikanska Mega Man 2. Det finns ju en förklaring på det. Vi kan prata lite om Mega Man 2 med en gång. Den japanska versionen är trogen ettan. Den är lite gullig liksom. Medan då den europeiska versionen är den vi har här i. Ser du här? Här ser han ut som någon form av futuristisk typ riddare. Och han ser inte alls ut som en liten pojke.
Här är han återigen en medelålders man.
Ja, precis. Men det som jag ställer mig frågan till, det är den här bakgrunden. Man ser ju typ ett slott där uppe som jag tror ska vara typ Wily's Castle.
Ja, men det är någon form av klippa.
Ja.
Ett stort gigantiskt berg.
Men den här gröna grejen här i bakgrunden,
ja,
vad är
alltså,
det?
På berget i olika etapper, platåer, så är det typ stora huvuden. Det är typ gigantiska huvuden. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir mållös. Det här är ett sånt fult omslag. Så det är... Men vad ska det vara för någonting?
Jag vet inte.
Tänk ett gigantiskt grishuvud. Det ser ut som en gris lite.
Ja,
så här.
Lite
en
sådär,
blågrön gris typ. Eller en fet man. Ett sånt huvud som bara vilar på klippan.
Ja, det ser väldigt märkligt ut. Och sen
så många frågor.
Amerikanska omslaget. Där har vi också någon sån här... Återigen så har Mega Man en pistol. Han har ett deformerat högerben. Och vi har typ en Quick Man som ser jättekonstig ut. Och en Crash Man som har typ borrar till händer. Jag såg en intervju med han som tecknat det här omslaget. Och han sa att anledningen till att Mega Man håller en pistol var för att det blev helt enkelt en liksom ett missförstånd. De fick se lite klipp från Mega Man 2, en betaversion. Och den här tecknaren sa till representanten för Capcom, vad är det han skjuter med? Och då sa han att, jag vet inte, jag tror att det är en pistol. Och så att, sätt dit en pistol så kommer du typ sälja lite mer. För det är USA, folk gillar vapen generellt i USA. Så att han fick en pistol här och typ en visir. Och typ en blå, konstig spandexdräkt typ.
Han ser ut som någon polis av någon slag.
Ja, någon sån här futuristisk polis.
Alltså det ser jättekonstigt ut. Det ser ut som att de har målat honom först och bakgrunden sen. Eller tvärtom. Ja. Och bara liksom klistrat in honom i bakgrunden. Ja. För att hans fötter liksom är utanför platån han står på. Och det ser jättekonstigt ut. Han ser ut som en halvknubbig, återigen, medelålders man.
Mm. Ja, det är märkligt.
Ja, väldigt
men,
märkligt.
Men sen i och med Mega Man 3 så började ju Mega Man även i Europa och USA att få liknande, han börjar likna det som han faktiskt är i spelet och den japanska versionen framförallt då. I den amerikanska versionen ser han lite arg ut och i den europeiska versionen så ser han inte riktigt lika arg ut. Han ser ut mer som ett, han ser ut mer som jag föreställer mig Mega Man faktiskt. Eller hur? Om du tittar på bilden här.
Men hjälp, den här har inte jag sett.
Nej. Där ser han ju faktiskt ut lite grann.
Vilken
som
var det här, sa du?
Det är Mega Man 3.
Nej, men
europeiska.
Europeiska. Mm. Här ser vi att som Eggman, ja, här ser han ju faktiskt ut som den japanska.
Ja, liknande i alla fall.
Han ser mer manga-inspirerad. Stora ögon, han ser mer ut som en pojke. Mm. Man ser ovanför honom så har vi alla bossarna som tittar ner på honom. Även de är ju ritade då enligt en mer manga-inspirerad mall.
Och inte de här medelåldersmännen som dyker upp på många omslag.
Men ovanför, jag skulle säga att det här är ju ritat med en cartoonish stil liksom. Ja. Men ovanför honom så har man typ en realistiskt målad mans ansikte. Man ser typ en panna och läskiga ögon.
Ja, Dr. Wily ser jävligt...
Dr. Wily? Det ser jättecreepy ut.
Han ser jävligt skitnödig ut på
det. Det ser
här
nästan såhär data-animerat ut.
Fotorealistiskt nästan.
Ja, precis. Så det var lite konstigt.
Men sen amerikanska omslaget här. Mega Man ser ut som en apa.
Ja, man ser ju att de har försökt gå mot det här lite mer runda, orealistiska barnstilen. Men precis, han har fortfarande ett vuxet ansiktsuttryck och det blir bara jättekonstigt.
Ja, precis. Och sen, sist men inte minst, här Mega Man 4 är ju inte riktigt... Där, här börjar de ju liksom... Alltså, den europeiska versionen och den amerikanska versionen är ganska lika, förutom att på den amerikanska versionen så ser han arg ut. Och på den europeiska versionen så ser han fortfarande arg ut, men lite mer barnslig. Alltså, det är,
han har större ögon.
Större ögon.
Alltså, mer japansk.
Ja, det ser mer manga-inspirerat ut, liksom.
Alltså, vad tänk... Tänk att det ska vara så att den amerikanska publiken kräver liksom mer våld, mer action på omslagen för att de ska sälja.
Ja, det är så.
Vad sjukt.
Kolla egentligen bara på Crash Bandicoot på PlayStation. Det ser också jätteannorlunda ut, europeiska och japanska och amerikanska.
Ja. Men det är ju så nu också. Det är ju knappt några, eller nu kanske inte jag vet vad jag pratar om, men jag har fått en bilden av att Sony och PlayStation är ju liksom mer, alltså det säljer ju i Europa och i Japan.
Ja.
I USA då är det ju liksom Xbox som dominerar och det är liksom FPS-spel. Det är ju inte rollspel
på samma sätt som
det är hos oss.
Nej, men det har du rätt i.
Det känns som så i alla fall.
Ja.
Eller så är jag bara väldigt fördomsfull.
Nej, men du har rätt i
jo, men
det du säger.
Ta bara exemplet med Final Fantasy, att när det skulle släppas i USA så var de tvungna att skapa Mystic Quest som skulle vara typ som en
mer liksom, action-betonad,
mer action och enklare version av Final Fantasy till den amerikanska publiken.
Det finns ju alltså många omslag där den amerikanska tydligt visar mer våld och liksom aggression, eller man ska säga, på omslaget, medan den japanska oftast blir liksom lite mer gullig eller lite mer manga, anime inspirerad.
Förmedlar en känsla.
Och sen det som vi får i Europa kan vara vad som helst. Det är bara, antingen ser det en blandning eller ser det bara någonting completely random. Exempelvis då Mega Man 2 som ser ut som någon så här He-Man inspirerad liksom, alltså det universumet liksom, så här futuristiskt. Han ser ut som typ så här, jag vet inte vad. Det ser bara märkligt ut. Men alltså det är det som är så kul med just de här omslagen, att de kan för första variera väldigt mycket beroende på region. Men oavsett så liksom det som var storheten under, det som var så coolt med de här gamla Nintendo-spelen 8-bitars och till en viss del 16-bitars perioden var liksom att man lade ner så jävla mycket energi och tid på omslagen för att då locka konsumenterna. Och jag tycker det är skithäftigt.
Ja, men det var ju någonting man kunde kontrollera. Precis. Man kunde ju inte göra så mycket åt att tekniken inte var bättre än vad den var.
Nej, precis.
De hade ju det att arbeta med. Mm. Sen kunde de ju liksom locka spelare och köparna via då de här omslagen.
Ja.
Därför tänker man ju liksom att vissa har ju kastat sina pengar i sjön när de har valt helt usla tecknare.
Mm. Men det kan ju också vara så som i det här fallet med Mega Man, att de kanske inte alltid fick information om spelet. De kanske liksom hade 2 dagar på sig att göra omslaget. Liksom. Och liksom, det satte ju en enorm press på de här. Och det känns som att vissa så här, marknadsavdelningar bara så här: ja, okej, men ta det där. Det där blir skitbra. Spelet ska
inte
släppas nästa vecka.
Alltså, nej, jag vet. Det är men, dålig planering.
Dålig planering, men som sagt, det bjuder ju så här i efterhand på mycket skratt och ibland frågor. Bara, vad fan är det här för någonting?
Ja, det är ju tur att de har gjort misstag.
Ja.
Att de har släppt och lanserat spel vars omslag är helt absurda.
Ja, för annars skulle inte vi sitta här och prata om det.
Nej, eller hur?
Nej.
Ja, men det är jätteroligt faktiskt.
Ja.
Och alla de här omslagen tål att tittas på.
Mm, precis.
Och diskutera vidare. Mm. Men vi har inte hela natten på oss.
Nej.
Och jag känner att vi har väl sammanfattat det mesta.
Ja, vi får väl se. Vi kanske gör någon sån här liten topplista någon gång på Super Nintendo. Super Nintendo-spel har ju inte alls liksom samma variation på omslag som just 8-bitan har. Men vi får se. Vi kanske tittar förbi lite artwork på SNES-eran också.
Ja, precis. Så SNES-omslagen, det var ju omslagens linda.
Ja, precis.
Alltså, det
precis.
Var ju liksom i begynnelsen när man började experimentera, känns det som.
Ja.
Så det är väldigt roligt att experimentera. Det är väldigt variationsrikt.
Mm.
Eller varierande kanske man säger.
Det kändes som ett tema generellt var liksom futuristisk sci-fi eller typ fantasy. High fantasy, Sagan om ringen, power metal. Eller ja, det kommer ju senare. Men alltså, ja, att det skulle vara liksom fantasy eller sci-fi liksom. Och som vi kom fram till också, att ibland så beskriver det ju inte riktigt spelet.
Nej, oftast inte.
Nej. Vad ska vi göra nästa avsnitt? Det vet vi inte. Eller hur?
Nej, det vet vi inte riktigt
än. Bestämt någonting.
Vi tycker väl att det borde vara dags för en recension, men vi har ju lite ont om tid som det är nu för tiden. Men vi kanske väljer något spel.
Vi får se helt enkelt. Ja. Har ni några önskemål så feel free.
Mm.
Vi har ju snackat om att göra ett avsnitt om Grim Fandango.
Ja.
Nu när det finns på PlayStation 4,
ja,
till exempel.
Vi får inte lova för mycket nu.
Nej,
vi får se.
Grim Fandango ska vi prata om någon gång i alla fall. Vi får se. Mm. Det är ett förbannat härligt spel. Ja, vart hittar man oss någonstans?
Man hittar oss på Facebook. facebook.com/parixlar. Men även på videospelsklubben.se. Där man hittar bland annat oss, parixlar, men även våra kollegor. Det finns en hel mängd olika poddar och videos och information om vad som händer.
Mm.
Väldigt kul.
Och sen finns det ju iTunes också, och där,
ja,
får man gärna lägga in en recension. Det är som sagt inte säkert att vi läser dem alla gånger. Men,
nej, för vi har liksom inte verktygen till att ens hitta recensionerna ibland.
Nej, ni kan få gå in och rata, kan ni få göra. Ni kan få ge oss så många stjärnor ni tycker att vi förtjänar.
Ja.
Mm. Men hörru, säger jag till dig. Vi ska sätta oss vid tvn nu, för att
jag ska gå och lägga mig.
Ja, okej. Hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi älskar när ni kommenterar och
ja,
delar det vi gör.
Vi älskar er.
Vi älskar er. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.